Väl har vi hunnit bli många. Det är roligt att se nya ansikten. Välkomna hit ni som inte har varit med oss förut, och jag hoppas att ni ska få känna av något av den glädje och atmosfär som vi har upplevt under dagen. I kväll ska vi börja med att läsa ur Gamla testamentet. En nutidsskildring som är ungefär 2700 år gammal. Hos profeten Mika. Profeten Mika, det sjätte kapitlet, och vi ska börja i den nionde versen. Mika 6 och 9. Hör hur Herren ropar till staden. Jag själv är den som ger akt på ditt namn. Hör om straffet och vem han är som har bestämt det. Kan ogudaktighetens skatter fortfarande få stanna i den ogudaktiges hus? Kan där få finnas ett undermåligt efamått värt att förbannas? Skulle jag vara rättfärdig om jag fördrog orätt våg och falska vikter i pungen? Om de rika i staden fick vara fulla av orättrådighet? Om dess invånare fick tala lögn och ha falsk tunga i sin mun? Nej, därför måste jag slå dig med oläkliga sår, hemsöka dig med förödelse för dina synders skull. När du äter något ska du inte bli mätt, och tomhet ska råda i din buk. Vad du skaffar undan ska du ändå inte kunna rädda, och vad du räddar ska jag ge åt svärdet. Du ska så men inte få skörda. Du ska pressa oliver men inte få smörja din kropp med oljan. Du ska pressa ut druvmust men inte få dricka vinet. Vid Omris stadgar håller man fast. Man efterföljer alla Ahabs hus missgärningar. Ty efter dessas rådslag är det ni vandrar. Därför ska jag göra dig till ett föremål för häpnad och invånarna i staden till ett mål för hån. Ja, mitt folks skam ska ni få bära. Ve mig, det är för mig som när frukten är insamlad om sommaren, eller som när efterskörden efter vinbärgningen är slut och ingen druvklase mer finns att äta, inget förstlingsfikon av dem jag hade haft lust till. De fromma är försvunna ur landet och ingen redlig man finns bland människorna. Alla ligger i polur efter blod. Var och en vill fånga den andra i sitt nät. Till att främja det onda är deras händer redo. Försten begär gåvor och domaren står efter vinning. Den mäktige kräver öppet vad han har lust till, så bedriver de vrånghet. Den bäste ibland dem är som ett törnsnår, den redligaste värre än en taggig häck. Men när dina siares dag är inne, ja, när hemsökelsen når dig, då ska bestörtning komma ibland dem. Man får inte tro på någon vän, inte lita på någon förtrogen. För henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörrar. Ty sonen föraktar sin fader. Dottern sätter sig upp mot sin moder, sonhustrun mot sin svärmoder, och var och en har sitt eget husfolk till fiender. Men jag vill skåda efter Herren, jag vill hoppas på min frälsningsgud. Min Gud skall höra mig. Ja, det här är ju från en helt annan tid i människans historia och ett helt annat samhällsskick. Och vi förstår, det här har med människonaturen att göra. Inget nytt under solen, skrev predikaren. Och det är väl så att när det onda breder ut sig, så är det ganska tidlöst hur det manifesterar sig. Här talas om generationsklyftor. Här talas om trolöshet. Här talas om att ingen kan lita på någon. Vi kunde kalla det för ensamhet om vi vill, för det är ju vad det är. Man kan ju vara ensam fast man bor under samma tak. Och det beror ju inte på att man inte hinner träffas, utan det beror ju på att man inte längre litar på varandra. Man kan fråga, hur uppkommer det här tillståndet? Vad handlar det om? Är all den ensamhet som många dignar under i Sverige idag, är den bara ett uttryck för att man liksom inte har rätt personkemi, som det heter? Nej, jag tror det börjar i en annan ända. Det här avsnittet jag läste, det handlar i början om falska vikter och orättrådighetens skatter. Där börjar det. Vi kunde kalla det idag för materialism. Nå, det sa man säkert inte på Mikas tid, på 700-talet före Kristus. Ty det ordet fanns inte då. Utan då kallade man det för avgudadyrkan. Man älskade inte Gud över allting. Man älskade inte skaparen utan det skapade istället för skaparen. Och när människan gör det, då släpps starka, onda krafter lösa. Vi ska göra en liten utflykt till Nya testamentet och titta i Efesiebrevet, 5:e kapitlet. Brevet till Efesos, 5. Femte versen. Ni vet ju mycket väl att ingen kan få del i Kristi och Guds rike om han är otuktig eller oren eller självisk, alltså avgudadyrkare. Det här ordet självisk, det är en översättning av ett grekiskt ord som är avlett av substantivet leonexia, som betyder girighet egentligen. Bokstavligt talat betyder det mer av allting. Det låter ju som alla politiska partiers program, eller hur? Mer av allting, bums och genast. Det är vad alla politiska partier utlovar, fast de har lite olika syn på hur det ska förverkligas. Det kallas för pleonexia, eller girighet. Och där det finns, där talar skriften om avgudadyrkan. Vi har inte stående en massa bronsstatyer idag. Det står ingen baalsgubbe i hörnen och ingen asera som man bara enkelt kan kasta ut. Att bli kvitt avgudarna idag är något betydligt svårare. Det kräver ett helt annat städningsjobb än på den tiden. Man tog en slägga och krossade lite statyer och så var det färdigt. Idag sitter avgudarna innanför skalet på oss. Kärleken till det skapade istället för skapare. Kolosserbrevet 3. Även där läser vi den 5:e versen. Döda därför det jordiska hos er. Otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskheten, detta avguderi. Där står det återigen girigheten. Det kan de se som har den gamla bibelöversättningen. Pleonexia. Och avguderiet beskriver nu Paulus som en enhet bestående av ett par olika delar. Girighet, orenhet och otukt. Vi går tillbaka till Mika och tittar lite mer vad det stod där. Vid Omris stadgar håller man fast, står det i slutet på 6:e kapitlet. Och i den tidens baalsdyrkan så ingick ju formliga orger av sex och alkohol och annat sådant. Profeten Hosea, som torde ha varit tämligen samtida med Mika, han använder ett uttryck som vi översätter med tempeltärnor. Det låter väl fint. Det låter som kvinnliga kyrkvärdar ungefär. Det var prostituerade kvinnor. Och då kan man ju själv fylla i på den sträckade raden hur gudstjänstordningen såg ut. Hur kommer det sig att allt det här har vuxit fram i vårt folk? Ensamheten, översexualiseringen, svekfullheten. Ja, det börjar med materialism. Kärleken till det skapade istället för skaparen. Och när det börjar där, då blir vi ganska hastigt benägna att svika varandra om det bara lönar sig. Alla relationer blir till salu. Troheten mot din närmaste har inte längre förkörsrätt över vinstbegäret och tillåts inte längre hålla vinstbegäret i schack. Då inträffar ganska snart detta, att många människor blir svikna och därmed besvikna. Och ju mer vi på det sättet blir besvikna på varandra, desto mer börjar vi uppfyllas av misstro mot varandra. Man får inte tro på någon vän, inte lita på någon förtrogen. För henne som vilar i din famn måste du vakta din muns dörrar. Vad blir det då kvar av det famntaget? Svar: sex och ingenting annat än sex. Och då har hela sexuallivet perverterats. Det skulle ju vara ett uttryck för ömhet. Det skulle vara ett uttryck för trohet och tillgivenhet och ömsesidig glädje. Nu blir det snarast ett uttryck för motsatsen. Vi ägnar oss åt sex istället för att ägna oss åt varandra. Och det kanske blir till och med lite extra fart på sexet, därför att vi inte längre litar på varandra och därför inte har något att säga varandra. Det blir ett kyligt klimat. Det blir kallt. Och när det blir det, då kommer vi också ganska snart att se hur den nästa generationen tar skada tidigt i sitt liv. Här står talat om svåra generationsklyftor. Sonen föraktar sin fader. Dottern sätter sig upp mot sin moder. Sonhustrun mot sin svärmoder. Och var och en har sitt eget husfolk till fiender. Det är så här att när nästa generation växer upp i ett kyligt klimat, så mognar inte känslolivet ut. Det är ungefär som om de små barnen aldrig fick lära sig att stå på sina fötter. Då skulle benen förtvina. Det utesluter inte att man kan lära sig stå på dem så småningom. Men det är ändå lättast i ettårsåldern, för det är då liksom det var tänkt att ske. Det som då istället händer, det är att när den generationen växer upp, så växer den upp med ett förkrympt känsloliv. Och det är ingen likgiltig sak, för det känslolivet är ändå en viktig del av vårt kontaktinstrument med varandra. Hur ska vi kunna idka medkänsla om vi inte ens kan idka känsla? Rätt snart börjar man upptäcka att det är något som fattas, och ändå upptäcker man det inte. Ty när nu känslan har förtvinat, så använder man så gott det går något annat istället. Den som aldrig får chansen att använda benen lär sig snart att gå på kryckor eller köra rullstol och blir kanske riktigt stark i armarna. Mycket starkare än vanligt folk som har ben. Man börjar träna någon annan del av själslivet till att ta över. Det kan bli njutningsupplevelserna som får ta över i de äkta känslornas plats. Och jag har träffat en hel del människor som haft ett överdrivet sexualliv. Det kan ju röra sig till exempel om såna här Don Juan-typer. Män som ständigt måste ha nya erövringar på gång. För de har ju ett sånt sexualbehov. Och de har ju så starka känslor, brukar de säga. Så det räcker ju inte med en kvinna i deras fall. Nå, det brukar sällan eller aldrig vara sant. De jagar inte kvinnor för att de har så starka känslor, utan för att de har så svaga känslor. Och så har de låtit driftlivet lite provisoriskt ersätta de äkta känslorna. Men det kan inte driftlivet. Det är ungefär som att mätta sitt äggvitebehov med geléhallon. Det går inte. Och om man försöker, så måste man ju proppa i sig väldigt mycket geléhallon. Och det är på samma sätt med dessa som oupphörligt jagar nya kvinnor. Det är inte så att de har starka känslor. De har så svaga känslor så de har satt in något annat istället. Många människor försöker istället låta intellektet vikariera för känslan. Där känslolivet är svagt och osäkert, där försöker man istället grubbla ut vad andra människor tänker och hur andra människor menar. Och man tänker och man grubblar och man grubblar och man tänker. Man har tusen och en spekulationer och fantasier och idéer. Men man har ingen inlevelse. Och intellektet är härligt. Det är bra att ha till mycket. Det tycker jag. Det tycker säkert ni också. Men vi kan väl säga i största allmänhet om den västerländska kulturen att den är överintellektuell. Vi använder förståndet och analysen i många sammanhang där vi skulle använda identifikationen. Där vi skulle låta medkänslan upplysa oss om hur omvärlden reagerar och har det. Där använder vi istället nästan dataspråk för att begripa vad andra menar. Återigen med ganska dåligt resultat. Ty förståndet kan inte vikariera för känslan. Utan vi blir istället överintellektualiserade och ganska lätt grubblande. Skärpta och analytiska men kalla. Det finns människor som istället låter sitt viljeliv dominera. Allt går ju efter Kajsa Wargs princip. Man tager vad man haver. Och det finns ju somliga som har är utrustade naturligt med en stark vilja. De kommer lätt in i frestelsen att börja söka makt istället för medkänsla. Att lösa problemet med omvärlden genom att helt enkelt ta makt över den. Och därmed, allt det här som ni förstår, det innebär ju växande ensamhet. Växande behov av geléhallon av alla slag. Och in i en sådan kultur går det att sälja nästan vad skräp som helst. Och människor blir beroende. Vi kan ju undra över att vårt behov av kokain och droger av alla slag tycks vara omättligt. Ja, just det. Därför att de äkta behoven i en människas liv, de bleknar bort när man tillfredsställer dem. Men de falska behoven, det som vi kallar begär, de bleknar inte bort när man tillfredsställer dem, utan de växer. När du äter något ska du inte bli mätt, och tomhet ska råda i din by. Det finns ett egendomligt tillstånd som vi kallar för hetsätande. Och de som drabbas av det lider fruktansvärt. Det är en sån förnedring att inte kunna styra sitt ätande. Att inte kunna äta på normalt. Och jag minns ju när jag gjorde min läkarutbildning i början på 60-talet. Då hörde vi inte ens talas om hetsätande, men det kom en och annan med mycket långa mellanrum som led av det som ser ut som motsatsen, fast det egentligen är samma sak, nämligen självsvält. Och då gick det ju skallgång över hela sjukhuset att kom hit och titta nu, för det här får ni aldrig se mer, sa man då. Där har jag vuxit lavinartat sedan dess. Varför? Materialismen har vuxit och vi har fått ett generationsskift. Det betyder inte att det här nu, att jag nu står och pekar ut någon här som kanske har en dotter som lider av just hetsätande eller självsvält. Det jag försöker säga är att detta äger rum i ett folk där materialismen breder ut sig. Därför att ju kallare klimatet blir över ett folk, desto fler såna här frestelser kommer lösa. Och människor blir bundna i såna här mönster. Det kan vara mönstret att ständigt göra karriär. Det kan vara mönstret att växa i makt. Det kan vara mönstret att ständigt ha nya erövringar på gång i den sexuella branschen. Det kan vara mönstret att äta mer mat än man behöver och kanske gå ut och kräkas efteråt. Vi kunde säga om hela västerlandet, den hetsätarkultur. Vi hetsäter allt möjligt. Vi hetsäter impulser. Vi stod här efter förra mötet, Margareta och jag, och talade lite grann om den här fina salmen vi sjöng efter hennes bibelstudie. Och jag sa så här, att nu för tiden orkar vi inte sjunga salmen med 6-7 verser, än mindre 12, 13, 14. Vi tappar tråden efter 2 verser. Vi är så splittrade i huvudet av alla tv-program och allt väsen och buller och bång som vi hör, så att vi kan inte koncentrera oss. Jag tror det var lättare på den tiden man bara hörde fågelkvitter och en och annan ko. Men nu är det ständigt grejer på gång, och därför kan vi inte fokusera uppmärksamheten mer än på 2 rader som vi måste sjunga 15 gånger för att fatta vad det står. Ja, då må vi göra det. Jag menar, jag talar inte illa om bibelkörer. Men jag bara menar, vart är vi på väg? Var är vi någonstans? Vi hetsäter impulser. Du vet, när det stressade svenska folket ska ha semester, då packar man in skidorna i husvagnen och ska ut på sommarvägarna och försöka avverka så många kilometer som möjligt per dag. Det är liksom semester. Och så får vi en topp i skilsmässostatistiken i augusti månad. För vi orkar inte med den sortens semester, men vi orkar ännu mindre att det blir tyst, för då smäller vi av. Och därför ska vi inte förundra oss över de arma flickor som hamnar just i hetsätande av mat. Ty det här är ett mönster som spänner över hela vår livscykel idag, med olika nedslagspunkter i olika människors liv. Och där somliga former av hetsätande är väldigt socialt accepterat. Att hetsäta makt kan ju till exempel vara väldigt beundransvärt och leda till höga positioner i samhället. Medan det däremot kan vara en skam och förnedring utan lika att sitta i skafferiet och hetsäta limpa. Men det är samma sak. Och allt detta har att göra med att vi tillhör ett folk som har orena läppar, som Jesaja säger. Allt detta har djupast sett att göra med att våra inbördes relationer har tunnats ut mer och mer. Och vi har väldigt lite makt över det här som enskilda. Det kan vara så här att i en familj måste båda föräldrarna arbeta för ekonomins skull. Man kanske sörjer över att behöva sätta barnen på dagis, men man måste göra det ändå. Lagstiftningen är så utformad för att man ska få ut folk på arbetsmarknaden. Vi ska gå till Romarbrevets första kapitel. Ty Paulus ger oss där en bild som är ganska likartad den vi möter hos Mika. Vi kan börja läsa i den 21:a versen, det tror jag räcker. Romarbrevet 1 och 21. De har haft kunskap om Gud, men inte ärat honom som Gud eller tackat honom. Deras tankemöda ledde dem ingenstans, och deras oförståndiga hjärtan förmörkades. De ville gälla för visa, men blev till dårar. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför lät Gud dem följa sina begär och utlämnade dem mot orenhet så att de förnedrade sina kroppar med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen, de dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem mot förnedrande lidelser. Kvinnorna bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt, likaså övergav männen det naturliga umgänget med kvinnorna och upptändes av begär till varandra, så att män bedrev otukt med män. Därmed drog de själva på sig det rätta straffet för sin villfarelse. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt, så att de gjorde det som inte får göras. Uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska. Fulla av avund, blodtörst, stridslyssnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma. Uppfinningsrika i det onda. Uppstudsiga mot sina föräldrar. Tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. De vet vad Gud har bestämt, att alla som lever så förtjänar döden. Ändå är det just så de lever. Ja, än värre. De tycker det är bra när andra gör det. Här är det precis samma mönster. De dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Och de som har varit med om den väldiga sekulariseringen efter andra världskriget vet att 50-talet är där som folk ibland blir lite nostalgiska i synen och drömmer sig tillbaka till. Med stora amerikanska raggaråk och sådär. Ja, det var ju Marilyn Monroes årtionde. Och det var ju Elvis Presley. Det var guden och gudinnan. Människodyrkan gjorde entré. De bytte ut den oförgängliga gudens härlighet mot bilder av förgängliga människor. Nå, idag är det inte förgängliga människor som gäller längre utan kräldjuren som bekant. Det bara, behövs bara ett kort besök i en grammofonaffär så har du hela utvecklingsmönstret klart. Idag är det ormar och skorpioner och alla möjliga läbbiga kreatur. Och utvecklingen dit har också kännetecknats av det som i Sverige kallas för sexualfrigörelse. 60-talet var partnerbytandets årtionde. 70-talet blev den begynnande homosexualitetens årtionde. Och på 80-talet har det inte varit några hinder alls. Nu välsignar vi homosexuella. Och det ska vi göra. Frågan är bara hur. Och jag tror det är så här att vi kan tycka det, att varför tycker Gud just så illa om homosexualiteten? Den är slutprodukten i ett samhälle där man sedan länge har dyrkat avgudarna. Det skapade istället för skap. Och här finns stora mängder kollektiv skuld vid sidan av den enskilda. Vi hör alla till ett folk som älskar och dyrkar det skapade istället för skaparen. Och då blir det till sist så här. Vi kan ju kolla och se. Hesekiel 16 kapitel. Kapitel 16 hos profeten Hesekiel. Verserna 48-50. Så sant jag lever, säger Herren, Herren. Din syster Sodom, det här är nu sagt i Jerusalem, din syster Sodom och hennes döttrar har inte gjort vad du och dina döttrar har gjort. Se, detta var din syster Sodoms missgärning, fast en höghet, överflöd och tryggad ro hade blivit henne och hennes döttrar given, understödde hon likväl inte den arme och fattige. Tvärtom blev de högfärdiga och bedrev vad skamligt var inför mig. Därför försökte jag dem när jag såg detta. Materiellt välstånd utan barmhärtighet. Materialism, avgudadyrkan, och sedan rullade på. Och ensamheten och materialismen hör idag ihop. Vi har ett stort behov i Sverige av att bli renade från vår kärlek till det materiella, så att vi kan få tillbaka en kärlek till varandra. Ty de två konkurrerar. Du vet församlingen i Laodikeia. Det är ju den församling som beskrivs som rik. Du säger att du är rik. Och du ser inte att just du är fattig, eländig, ömkansvärd, blind och naken. Och så säger Herren till den församlingen: jag står för dörren och klappar. Visst, in i kyrkan är det härligt möte. Åh, Herren är mitt ibland oss. Nej, han står utanför. Och väntar på att bli insläppt. Avgudadyrkan. Vi längtar efter väckelse i Sverige. Vi ber om väckelse och vi talar om väckelse så det ibland nästan står en upp i halsen. Kristna tidningar innehåller väckelse sida upp och sida ner, och man kunde tro att om vi fick väckelse i proportion till allt skriveri så skulle vi ha jätteväckelse vid det här laget. Vad finns det för recept på väckelse? Det är det urgamla receptet, det gamla vanliga. Kasta ut avgudarna, säger Herren, så ska ni få väckelse av mig. Så enkelt är det. Och låt oss ikväll gå till Herren och be att han löser vårt folk och att han börjar med oss. Låt oss be tillsammans. Herre, vi tillhör ett hetsätande folk. Och på så många olika sätt och på så många olika plan jagar vi geléhallon istället för att äta äkta föda. Vi dricker ur usla brunnar som inte håller vatten. Och därför blir vi inte mätta. Utan desperat söker vi efter något mer. Ytterligare något. Lite mera upplevelser, lite häftigare. Hela tiden trissa spiralen uppåt. Vi blir allt ensammare. Allt mer främmande för varandra. Herre, vi kan som folk inte ta oss ur det här. Vi kan bara ödmjukt vända oss till dig och säga: hjälp oss, Herre. Var nådig och barmhärtig emot oss. Herre, vi kommer inte med några stora proklamationer och säger att vi ska lösa ut någon väckelse ur andevärlden. Vi vill komma till dig precis så fattiga och tomhänta som vi är. Och säga: Herre, förbarma dig över oss. Låt ditt liv flöda på nytt. Ge oss den där ögonsalvan som behövs i Laodikeia, Herre. Och lös oss ifrån kärleken till rikedom. När den kärleken har fått dö, Herre, så finns det plats för att kärleken till dig och till medmänniskorna på nytt kan få börja strömma. Herre, nu ber vi för dem som kanske känt igen sig i detta om att ha ett känsloliv som inte fick mogna till full styrka och fullt register. Som kanske istället satt in olika njutningar. Eller kanske låtit sitt intellekt få växa över alla breddar. Eller kanske låtit sin duktighet och sin prestationsförmåga trissas upp till ovanade nivåer. Istället för att den bana enkla identifikationen skulle få vara det. Vi ber om hjälp, Herre. Att avveckla det som fått komma istället. Att få lägga geléhallonen och njutningarna åt sidan. Avveckla de falska känslorna för att de äkta ska få en chans. Avveckla onödigt grubbleri. För att identifikation och samhörighet ska få en chans. Avveckla ett förvänt och falskt viljeliv, inställt på makt och karriär, för att den ödmjuka gemenskapen ska få en chans. Herre, låt stor nåd flöda in i all vår nöd, i all vår brist. Låt oss på nytt, Herre, få uppleva att du tinar upp det som är nedfruset, infruset, djupfruset eller bara fruset. Amen.